Podplay.
Du lyssnar på Discok Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med vårt eget jubileum. It's time to get rebel! Förra hör ju till den här poddvärlden, om jag har förstått rätt, Disco, att man när man når milstolpar som detta hundrade avsnitt för vår podcast, så ska man prata om det och blicka tillbaka och bli lite sådär tårögd, nostalgisk över hur mycket man har åstadkommit. Så hur stolt är du egentligen över våra 100 första avsnitt?
Jo, fantastiskt stolt. Och vi skulle haft en fanfar här, det har vi glömt nu, men det skulle vi lägga in. Men jag kommer bara ihåg och tänka på att vårt första avsnitt här, jag kommer faktiskt att, jag satt och tänkte på det här när jag åkte till Göteborg här på tågresan, när jag skulle till Göteborg AIK, att första avsnitt var väl när du anklagades för rasism mot Joshua King, när du skrev
Bruno Mars Jonsson var det, va?
Okej, när du skrev att han såg ut som ett vandrande utedass.
Ja, precis. Och norska VG mejlade och sa att jag hade uttryckt mig rasistiskt om honom.
Då var du pressad, eller hur? Då
var du pressad. Det var en svettig natt på ett hotell i Oslo. Där, när Norge, de hade ju redan också då, det var ju också då att jag tror att en av journalisterna som drog i det där och försökte skriva den vinkeln var en av dem som blev som mest provocerad av min attack på Ole Gunnar Solskjær. Så ja, det kändes som att det var liksom en hämnd på något sätt, för att jag hade sagt att otroligt vad mycket var skört det där var alltihopa med Solskjær, om det var så att man kladdade rasism på mig för det.
Du överskattade hur stort genomslag Eurotalk har i Norge, för det var väl David Fjälls
David Fjäll sa det när han kommenterade VM, fotbolls-VM, tror jag. Någon mittback i Australien som han kallar för ett vandrande utav. Men han hade väl i sin tur fått den där liknelsen från Niklas Wikegård i hockey, tror jag, eller sånt där. Men det är ju bara alltså, som engelskans shithousery, alltså, i grund och botten ett översatt uttryck. Ja, men precis, det var en svettig start på den här
Kalle Kruger blev en riktig skandalpodd, men det blev det ju inte. Vi har varit ganska snälla genom de här 100 avsnitten.
Ja, det har inte hänt så himla mycket som har varit så där jätteallvarligt. Det var det där med du som du höll på med Oskar Jansson som där det saker och ting var lite skakiga.
Jag tänkte på det här, nu man får ju kalla in så här spelare i mixade zonen efter matcherna, och nu var jag på Norrköping Djurgården, det var du också. Eller Djurgården Norrköping, och då gick jag förbi han och så jag tänkte inte på det, så reflekterade jag, för att undra om han har tagit del av det här, och han kanske tror att jag hatar honom nu för att jag det har blivit så jävla spinn på en här Örebro. Ja, det var någon Örebro kille där som la ut något väldigt märkligt. Så att,
det är lätt att bli utklippt i de här tiderna. Man
exakt.
Tänka på att man nyanserar allting extremt mycket innan man sätter punkt för en mening. Den här veckan är det framförallt MFF-supportrar som är förbannade på mig eller Anel, tror jag. Framförallt Anel kanske, vår kollega Anel Avdic. Ja. Eftersom vi har pratat om konstgräs i ett annat forum. Men vi kommer tillbaka till det. Ja. Ska vi ge oss i kast direkt med den här omgången som precis har avslutats istället för att sitta här och prata om våra bästa minnen av vår egen podd? Var du på Hammarby-Mjällby i lördag, så vi tar det i kronologisk ordning här från lördagens första match då i den här omgången. 2-0.
Precis, det är lite halvpressat Hammarby får man säga. Nej, det kanske var att ta i, men lite var det att de var liksom pressade att vinna mot Mjällby med tanke på att de hade förlorat mot Malmö. Och hade de två raka tors så hade det nog blivit lite snack. Och det märktes ju ganska rätt direkt att de gick bara för segern, för att det var ju en väldigt hård och hög press de hade, men fick liksom inte hår på Mjällby. Men till slut så fick de där och det var ju Amo som satt 1-0, och det var Gustav Ludvigsson som gjorde 2-0. Så att de fortsätter leverera, och Hammarby kunde pusta ut får man säga, för att det var inte helt liksom, det var en solklar seger, men det kunde lika gärna ha slängt in ett mål där, kvittering vid 1-1. Ska säga det också att David Ostedt, som jag gav lite kritik här efter första matchen, var suverän i Hammarby-målet. Så det var ett bra besked för honom. Och bra besked för Hammarby inför derbyt. Men det är väl framförallt att Gustav Ludvigsson är i en superform som han tar med sig därifrån, och att Amo inte kommer vara kvar speciellt länge i Allsvenskan med tanke på intresset redan nu och med tanke på att han fortsätter leverera mål.
Man väntar fortfarande lite på att se Hammarby i så här naturligt flyt kanske då. Att det kör, det är som, de är lite, tar lite arbetsamma segrar när de väl tar dem fortfarande. Ja. Så att de liksom gör en process av en match riktigt.
Nej, men de vinner ändå mot Djurgården om Mjällby liksom.
Ja, nej, det är ju ingenting att klaga på i resultatväg. Och som vi sa förra veckan så är det liksom, finns ju klart värre förluster att inkassera än MFF borta. Mjällbys...
Ja, verkligen.
Liksom, vad har vi Mjällby då efter den här starten? Nu är det 0-0 mot Varberg och sen det här, och man inte gjort mål ännu. Och knepigt att veta vilket lag det är Hammarby besegrar här mot bakgrund av vad Mjällby har presterat hittills. Svårt att veta vad man har Mjällby, om du förstår vad jag menar.
Ja, verkligen. Det är väldigt svårt. Nu ska du säga att David Löfqvist är den att få lita på väldigt mycket. Och han hade ett jätteläge till 1-1 när han kom fri med Ostedt som gjorde en jätteräddning. Hade han gjort mål där så hade det kanske blivit match av det. Jag tror ju inte att Mjällby kommer att ha något problem att hänga kvar. Däremot så får de nog jobbigt och liksom komma topp 8. Jag tror de blir ett Örebro här och kommer mellan 11 och 9 typ. 12 och 9 kanske.
På söndagen var det dags för två andra förmodade bottenlag då, som kanske placeras i samma regioner som Mjällby då, i Degerfors Kalmar. Också sådär att Degerfors kunde ju ursäktas för att förlora borta mot AIK i premiären. Och Kalmar, som många förväntat sig skulle se ut, och hade väldigt mycket bollinnehav mot Östersund, men fick inte hål på dem. Men här blev det ju kanske lite andra nyanser då i Kalmars prestationerna, och lite mer tendenser till var de här lagen är på väg att börja sin säsong åt förhåll. Kalmar vinner med 1-0, och ett par spelare som imponerar här, det var ju Isak Magnusson som fixade straffen som Oliver Berg slog in, som de har handplockat, som ju var bra i Sundsvall för ett par år sedan.
Ja, verkligen.
Cedergren och Sibila där. Kalle Gustafsson imponerade på mittfältet, överglänste Kalén och de andra i Degerfors, som ju har, på tal om då unga in i mittfältare som går en kamp mot varandra där, så var det han som fick diktera i hög grad, framförallt i första halvlek kanske. Och på det hela taget en rätt bra start för Rydström och hans unga spelare här. Nu har de ju varit sig Fröling eller Isak Jansson i spel, utan det var ju liksom lite äldre spelare som...
Ja, men framförallt så har de Elias Olsson också, som var väldigt bra i premiären, men som var på bänken nu. Jag tycker det är konstigt att man inte bara kör och spelar honom. Gråningen har ju varit på honom, och det finns en del annat intresse från utlandet också, så att han är ju en ruskigt bra mittback som på bänken. Nu har man en sån där ung spelare, ska man bara fortsätta att spela honom när han gjorde bra, tycker jag. Så att det var lite märkligt. Men man får ju säga det att Kalmar har ju väldigt många intressanta unga spelare, så det blir
ja, och det är väl det de behöver få. Alltså det känns ju som att det här, de behöver få momentum i det här då, att det krokar i på något sätt, att det här kommer gå, alltså rätt tidigt på säsongen, att det här inte är ett romantiskt Rydström-projekt där han vill göra någonting som sen snabbt blir kallat naivt, utan att det faktiskt ramlar in lite poäng och resultat. Och nu måste man ju säga då att om farhågan var att det här var ett lag som skulle kunna underhålla och bjuda på ett för ögat vackert passningsspel, men kanske vara desto mer slapphänta defensivt, så har ju det inte synts överhuvudtaget ännu. De har inte släppt in mål och tagit 4 poäng på 2 matcher, så att en väldigt bra start för Rydström och Kalmar, måste man säga. Och kan ju rätt snabbt bli ett av de mer spännande lagen att följa i Allsvenskan, tycker jag, just med tanke på truppens sammansättning och sådär, att de försöker göra någonting som Kalmar inte har gjort på ett par år. Jag tycker det är kul att Kalmar börjar bra. Desto mindre kul för Degerfors då. Oliver Ekroth var ute och sa att det här var åt helvete hur de spelade, och de drog ju matchen till Örebro istället för att spela hemma på Stora Valla för att kunna spela sitt spel, som det hette, men det funkade inte, kom inte igång alls, körde fast mycket på mittplan. Och dessutom ådrog man sig skador på Granat, som skadade sig i samband med straffsituationen, Tamimi som kom in och Dahlström som kom in och kanske var den farligaste spelaren för Degerfors i den här matchen, skadade sig. Dahlström tror jag fick en knäskada. Ja, precis. Så det var en tung tapp för dem där. En kostsam förlust och en kostsam match för Degerfors, får man säga då.
Ja, men alltså det man tänker på, det att det var liksom, Degerfors var någonstans poplaget bland alla experter här, att man trodde att de skulle spela som fin fotboll och sådär. Men det har ju inte klickat alls de här matcherna, och ja, man får kanske ursäkta med att de mötte AIK på Friends första, och sen så får man spela på sina rivaler Örebros hemmaarena. Så det är väl, det är inte de absolut bästa förutsättningarna heller. Men ja, nej, det är ingen bra start för Degerfors.
Nej,
och som nykomling brukar man också kunna leva på det här hypen att man får några poäng och kanske tar en skrällseger i början av Allsvenskan, men de har fått tuffast tänkbara start här.
Ja, det finns ju tid kvar för dem att resa sig, och det är väl nu man ska misslyckas
den
här tiden
kvar
på säsongen. Precis. Men det är klart att om man vill ha tidiga signaler om vart det här barkar någonstans, så tittar man hur Kalmar spelar under Rydström, så kan man väl säga då att det är ett spel som påminner om det Degerfors spelade för att ta sig upp ur Superettan, och att man väntar ju att titta på här, vilken effekt har Degerfors med det här spelet i Allsvenskan? Kommer det att bära samma resultat som det gjorde i Superettan? Och hittills är ju svaret på det nej, de har inte fått igång det mot bättre lag då hittills. Det fick de ju på försäsongen, så att vi kanske ska avvakta med att dra slutsatser av det. Det stora toppmötet den här omgången då, ett av de stora i alla fall, var Häcken i Malmö FF, och 2-1 till MFF. MFF ser ut som de gör när de inleder en säsong som de vinner till slut, tycker jag. Inga uppenbara brister i spelet. Det ser ganska bra ut. Det kan nog fortfarande bli bättre. De är utan Colak den här omgången. De vinner ju med hjälp av olika inslag i sitt spel egentligen. Dels att de kan spela ganska bra. De vinner eftersom de mycket fysiska dueller med Häcken, tycker jag. Ser tunga ut, som de ju kan göra i perioder. Och sen har de sina nyckelspelare som klarar av att avgöra alltid när de behöver, år efter år. Sören Rex går ju liksom, det är klart att det finns mer spännande alternativ spelmässigt i den där truppen, men jag ser inte hur man petar honom när han är så pass avgörande för dem som han är match efter match. Jag vet inte vad du gör för analys av den MFF-segern.
Nej, men framförallt är det ju att Birman Sevic var väl inte heller med, va? Och både han och Colak, om att man vinner mot Häcken då som var favorittipp alla många av våra kollegor här, är ju otroligt imponerande. Och just sättet man gör det på, man har en bred bänk, man, ja, det, som du säger, man ser stabila ut och alla de här, och då har det liksom, känns det inte som att Christiansen har kommit igång riktigt heller. Han har ju inte varit super bra. Det finns nog en växel till att lägga in där, känns det som, så att det finns bara kapital i Malmö också. Det är precis som du säger, det känns som så här ser de ut när de går, liksom kan vinna.
Ja, men om man har intrycket då att MFF ligger på, vad ska vi säga, 80-85% av sin kapacitet, så känner man inte att det är för att de är på väg att tappa plus ytterligare procent, utan snarare för att de är på väg att varva upp. Och det är det som gör att man tror att det blir jäkligt svårt för någon att ro på dem när de ser så bra ut som de gör.
Sen känns det ju konstigt med Häcken också, två raka förluster, visserligen mot bra motstånd, men nej, det är något som inte stämmer, känns det som.
Ja, jag tror ju dock att de har kapacitet.
En del konstiga beslut med starten, eller vad tyckte jag, där, från Alm, och en del konstiga med byten och sådär. Så att, nej, jag vet inte.
Det är väl farhågan för dem att de får en så himla negativ prägel på säsongsinledningen nu, Häcken. Sen tycker jag väl att det är ett lag som har kapacitet att liksom vinna 5-6 raka matcher. Då är de ju med oavsett, så det spelar liksom ingen roll. Men mest det här att, ja, ska man, det är ju inte den starten på säsongen man vill ha. En fin peak från Christiansen efter matchen också, jag vet inte om du såg det i Discovery-studion, när han sa att det var kul att se hur andra lag reagerade på press. Att Häcken var då topptippade.
Ja.
Och att han tyckte det var roligt att se hur de uppträdde mot bakgrund av det då. Fyller sin roll där som chefsretsticka i MFF.
Sen var det ju Falseta som gick ut också, va, och sa att min 6- eller 8-åriga son står upp mer än Malmö.
Så. Ja, mycket, mycket munhugg. Och Anel Akhmedhodzic var arg på konstgräset, så att det var skitplast de spelade på. Och min take på det där var ju då att det är ju liksom ett uttalande som går, sitter mitt i prick bland MFF-supportrar. Det är ju en viktig fråga där för MFF. Mm. Precis som att Oskar Jansson är en viktig fråga för Örebro. Disco.
Ja, precis.
Men det gäller ju, han vill ju bara visa vilken sida han står på i det. Och det är ju klart att det finns ju massa andra liknande exempel. Själva den diskussionen om konstgräs, jag är ju tillhör de som tycker att den är ganska tradig att hålla på med. Och att det är ju så enkelt att det finns skäl till att de lagen som har ekonomiska och geografiska förutsättningar att spela på gräs strider för frågan. Och det finns skäl till att de lagen som inte har ekonomiska och geografiska förutsättningar att spela på naturgräs inte strider för frågan.
Nu aktualiserades väl frågan här i och med att GIF Sundsvalls konstgräs blev förstört när det snöade, så de fick spela i Uppsala. Och sen så ska de spela sin andra hemmamatch mot Norrby i Östersund. Så det är väl det som liksom frågan blev aktuell igen. Att lagen i norr kan inte ens få den på konstgräs. Vad fan ska vi ha där till då? Typ så.
Nej.
Nej, men det är väl helt enkelt bara att göra som PO sa till Kim Bergstrand här om året då. Eller tvärtom var det väl. Bergstrand menade ju att PO ville, du kommer ihåg den där Djurgården mötte Helsingborg. Att men han ville ha en egen liga där lagen i norr inte fick vara med helt enkelt. Det var på den vägen det var.
Ja, klassiskt.
Men vi kan väl konstatera i alla fall att MFF ser så pass mycket on track här som man kan göra för att svara upp mot sitt favoritskap. På tal om Östersund så hade vi kanske omgångens mest oväntade och uppseendeväckande, och om man framförallt om man tittar på siffrorna bakom den här insatsen så är de ju ännu mer förbryllande. 5-0 mot Örebro. Östersund gjorde mål på alla skott de sköt. Blair Turgott gjorde hattrick och men tittar man själva liksom matchens siffror i övrigt så ser det ut som en match som Örebro skulle kunna vinna nästan. Men det gjorde de verkligen inte, utan de torskade 5-0, och det är en riktig plump för ÖSK. En mörk start på säsongen, men för Östersund tvärtom då. Det här kan ju ge dem en riktigt bra plattform att reda ut det här.
Ja, det som är liksom det ironiska är här, att Blair Turgott är väl typ den enda renodlade forwarden de har av klass i truppen, och han är den enda de skulle kunna sälja och få jättemycket pengar för. Men säljer de honom, då har de ingen anfallare, och de kan inte värva någon. Så att Blair Turgott han kommer väl ösa in nu 30 mål här fram till november, och så blir han skadad i sista matchen, så får han ingen övergång ändå. Så att, nej då. Men Östersund får man säga ändå gör det ju jättebra sett till förutsättningarna. Här hade man ju trott på ett ras snarare. Alla andra hade ju liksom även jag trodde att de skulle bara rasa samman nu efter den här usla avslutningen på Allsvenskan och liksom allt som har hänt med ekonomin, inga värvningar och så, men här får man ju säga att de har visat karaktär. Och 5-0 mot Örebro förvånar alla utom Djurgårdens Magnus Eriksson, som total sågade dem när jag pratade med honom här inför. Skulle göra ett jobb till bilagan eller på Allsvenska upptaktsträffen var det. Han trodde de skulle åka ur. Det är väl ingen annan som har trott, men han, efter två omgångar så ser han ut att få rätt i alla fall.
Det är
märkligt också när man liksom Skovgård och kommer hem och Roman Gall är där. Nu har de Kevin Walker skadad, men ändå, då borde ju kunna göra mycket bättre.
Ja, man tycker det. Det var ju vi får ju säga då att det var ju kanske siffror som är lite missvisande, att de kanske inte var en 5-0-insats av Örebro eller en 5-0-insats av Östersund, om man då vill vara sån. Men däremot så det är fortfarande så här att det händer inte vilket lag som helst att man torskar matchen med 5-0, skulle jag säga. Alltså att det är väldigt sällsynt att man gör om man har ordning på grejerna. Så att om insatsen mot IFK Göteborg i premiären var helt okej för Örebro, så talar väl det här för att kanske då att det här var man är lite mer osäker på var de står och om de ens står stadigt i sin förmodade mittenplacering efter det här. Samma eftermiddag där då, lite senare, så var både du och jag på Tele2 och såg Djurgården vinna mot Norrköping med 1-0. Spelmässigt var det en rejäl utskåpning i långa perioder. Norrköping hade svårt att komma över halva plan första 20-25 minuterna. Och det blir lite tjatigt så här dags när man har sett och kommenterat många Djurgårdsinsatser. Men det är svårt att inte imponeras av frenesin och spelet de visar upp väldigt många gånger. De mal ju ner motstånd, alltså, på ett sätt som är väldigt avväpnande. Och här kommer ju ett bra Norrköping på besök, på pappret i alla fall, med väldigt många spelare som man tänker att Djurgården borde behöva oroa sig för. Att kommer de kunna kliva på här med full kraft och liksom släppa ytor till spelare som Max Abanovic eller som Levi eller som Adegbenro? Men det gör de, och plockar ut hela Norrköping ur matchen egentligen. Det dröjde väldigt länge innan målet föll.
Ja, jag har aldrig sett Norrköping göra en sån här dålig insats som de gör första 20-30. Ja, det var helt ofattbart uselt. Alltså en sån spelare som Isak Bergman Johansson som har varit så bra. Alltså han slår knappt en passning rätt. Alltså de satte sån press på honom. De käkade upp mittfältet i Djurgården. Alltså, och Kyller var ju liksom överlägsen första 45. Sen byttes han ut, och då kom väl Norrköping in i matchen. Men Rasmus Kyller ser ju mer ut som en supervärvning av Djurgården.
Ja, det var väl en sak man tog med sig från den här matchen, va? Att när han går av i halvtid så förlorar Djurgården en del av sitt grepp.
Verkligen.
Några procent av det. De hamnar inte riktigt lika rätt i matchen som de gjorde i första halvlek, även om de fortfarande är det bättre laget i andra halvlek. Så Schüller ser viktig ut verkligen för dem, måste man konstatera. Det är i den där balansrollen på mittfältet. Men de avgjorde i alla fall då genom Radetinac som kryssade en nickduell, får man väl säga, mot, var det Aldo Rasak, va? Och sen stod kvar långt ner i planen och rakade in segerbollet som de ju förtjänade efter den där insatsen.
Verkligen.
Men vi har ju redan konstaterat mycket när det gäller Djurgården, och det är väl inte så mycket nyheter när det gäller deras liksom förmåga i allsvenskan i år. Men Rickard Norlings Norrköping, desto mer saker som blir intressanta att följa nu. Därför att vad är det han... Det blir liksom... Det är väldigt mycket saker som ska få svar kommande veckor.
Ja.
Hur de ska spela och hur han ska få ut saker av den där offensiva kvintetten, eller vad man vill kalla det. Var Norrköpings stabilitet ligger någonstans och sådär. Och den här insatsen, jag menar, matchen mot Sirius var så svår att bedöma med tanke på allt som
omgärdade
den. Men den här matchen var inte lika svår att bedöma. Utan, sen är det såklart att han har varit där i några månader och Djurgården har haft samma tränare i 2,5 år. Ja. Att det är inte så konstigt att man har kommit kortare i sin process med vad man än håller på med. Men spelarmaterialet att ha sitt förfogande, man väntar sig ju ett Norrköping som står upp bättre.
Ja, verkligen. Och sen har jag den här problematiken med att han inte kan ha Nyman, Levi och Adebengro inne samtidigt. Och då fick han ta in Totte Nyman och byta ut Levi här. Och Levi var ju fruktansvärt förbannad.
Ja.
Såg assisterande tränaren Mattias Frien fick gå ut och lugna ner han flera gånger, för han menar på att Levi själv menar på att han hade ju precis kommit igång och gjort det bra, och så blev det han som offrades då. Så att nej, det finns en del frågetecken. Haksabanovic ser ju bra ut, men det blir svårt om han ska spela ensam liksom. Han fick ju noll stöd från sina lagkamrater, hade väl några, ett par fina aktioner, men Djurgården och Jakob Une Larsson framförallt plockade bort honom, och nej, det kändes inte som Norrköping alls har fått ordning på framförallt anfallsspelet då, och sen att de blev så uppkäkade på mittfältet kändes ju, nej, det är oroväckande.
Det sitter inte riktigt ihop när man tittar på dem. Det är väl det, att sådär, att de spelarna ser lite, det är väldigt mycket avstånd mellan spelarna, de ser lite ensamma ut där ute. Så det är väl det de måste åtgärda på något sätt. Och då är frågan om han ska försöka anta en mer offensiv eller defensiv balans på laget. För nu tyckte jag att det var svårt att säga att det var varken eller här. Blir väldigt spännande att följa Norlings Norrköping i alla fall. Och se vilken Rickard Norling som tränar det där laget under den här säsongen. Sirius vann mot Halmstad med 1-0. En jättebra start på serien för Sirius som har tagit en fin bortapoäng mot Norrköping och sen vinner det här då mot en förmodad bottenkonkurrent. Dessutom första målet för Christian Kouakou som Daniel Bäckström har lyft fram som sin förhoppning om ett stort utropstecken i det där laget i år.
Ja.
Även om han rakade in bollen från 0,1 cm så var det ju ett mål är ett mål. Det är fler än han gjorde för IFK Göteborg under sin sejour där förra säsongen. Halmstad gjorde väl ingen jättedålig insats det jag kunde se, men och skapade en del halvchanser, men det var en rätt trög match rakt igenom, två lag som inte riktigt fick till det 100% med spelet kanske. Så desto bättre för Sirius då att komma ur det där med 3 poäng även när man inte kommer upp i absolut bästa nivå kanske.
Nej, och framförallt så är det väl viktigt att vinna mot bottenkonkurrenterna, och det har ju Sirius. Jag trodde ju Sirius skulle få det betydligt svårare i inledningen här, men nej, de har faktiskt imponerat, även fast det inte är några vackra segrar de tar, så den här är ju ruskigt viktig.
Ja.
Det blir spännande att se om Halmstad studsar tillbaka nu. Jag tror de skulle ha lite mer flyt i anfallsspelet här med Antonsson och Boman och alla, men nej.
Ja, de har ju perioder i den här matchen där de hamnar oerhört djupt, Halmstad. Alltså ja. Där de står väldigt långt ner med många spelare, och det, jag vet, vår kollega Jonathan Pineiro som är tillika Sirius supporter plockade ut en skärmdump från den här matchen där Halmstad står med 6-backslinje i ett läge och väntar på att Sirius ska spela bort bollen sådär. Och det är väl liksom en farhåga med Halmstad att de kommer nog inte vara helt främmande för att sjunka ganska lågt i matcher och sådär, och då blir det ju svårt att ställa om du har så många spelare bakom bollen liksom, att du har inte jättemycket alternativ för att omställa om. Du var sen i Göteborg i måndags också. Riktigt flängig helg för dig. Och såg Blåvitt vinna mot AIK med 2-0. Kolbeinn Sigthorsson är på alla släppar. Vad gjorde du för vad drog du för slutsatser av hans insats?
Ja, för det första så åkte jag till fel arena. Det är tur att arenorna inte ligger så långt ifrån varandra där. För jag åkte till Nya Ullevi. Eller gamla Ullevi eller vad man säger. Men det är där de brukar spela sina matcher. Men där var det helt
tomt. Det här är ledtråden
tomt.
Till varför du hamnar på fel arena. Att du bara chansar på olika namn på arenor.
Exakt. Men där var det ju nedsläckt och bommat. Så då gick jag 100 meter rakt fram bara. Så kom jag till Stora Ullevi. Och där var det match. Och där stötte jag på Henrik Jurelius. Och... vem var det mer som var med nu? Det var en reporterkollega till mig. Och sen så var det Stefan Lundin, gamla IFK Göteborg-tränaren, som är numera styrelsemedlem hos AIK. De var också ganska vilse. Så vi blev ledda där av någon som inte visste alls vart vi skulle. Och så gick vi in och så hamnade vi i spelargången och så fick vi gå runt. Och så hamnade vi fel igen. Och sen så var det en vakt som satt till och sa att hej, men nej, får ni inte vara! Nej, men nej. Vi ledde hit liksom. Ja, men då så ledde han oss till rätt plats. Han ledde Jurelius och Stefan Lundin till där AIK var. Och han ledde mig och den här reporterkollegan till... reporterkollegan som var från en utländsk tidning. Jag vet inte vad han jobbade på.
Vet du vem du är?
Nej, precis.
Du är Joe Kinnear just nu. Gamla svordomsromantiska Wimbledon-tränaren, tillika sportchefen och tränaren för Newcastle under en väldigt dyster period. När han skulle ta över Nottingham Forest så han är en extremt förvirrad person i grunden. Ingen koll på någonting och tog ut arrogant av sig. Men så kom han körande in i stadskärnan där för att åka till... City Ground som deras arena heter och skriva på kontraktet. Men han visste inte var den låg och hittade inte heller, så att han tvingade, de var tvungna att skicka ut stadionpersonalen för att sätta på strålkastarljuset på arenan så han skulle ha ett ljus att förhålla sig till, så han kunde köra mot arenan för att komma dit och skriva på kontraktet. Och det låter ju som du går till en arena som är nedsläckt och säger att det lyser på en annan, och så drar du dit istället. Det är ingen
exakt
skillnad.
Men väl på uppe på Ullevis arena så var det ju faktiskt väldigt trevligt. Det blev ju en... alltså matchen var ju inte så bra, men det var liksom, dramaturgin var ju perfekt när Kolbein Sigtorsson gjorde 1-0 för Göteborg. Vem hade kunnat tro det? Det är liksom helt sanslöst. Jag fick faktiskt en skärmdump skickad från en bekant som är AIK-supporter. Han hade spelat 1650 kronor på att Kolbein Sigtorsson skulle göra första målet till 8 gånger pengarna. Så han vann typ 13 300 spänn. Så det var kul för honom. Men det man kan säga då är väl om matchen är väl att AIK fick ju lida för att de var lite förvirrade här vid det första målet och släppte in ett mål efter 3 minuter. Det präglade matchen. Det var ju till ganska stor fördel för Blåvitt som kunde spela på det. Men att AIK inte alls hittade rätt. Och det var väl ganska efteråt så var väl Sebastian Larsson och de äldre var ganska, sa liksom att det finns inga bortförklaringar. Vi var helt enkelt för svaga i den här matchen. Det var för många, vi tog för många dumma beslut och vi var helt enkelt för dåliga. Det var liksom inga ursäkter. Kolbein Sigtorsson gjorde ju även 2-0. Jag skrev i min krönika efteråt att det här Göteborg kan ha gjort årets fynd, för att det här är en av allsvenskans absolut billigaste värvningar. Med tanke på skadehistoriken han hade i AIK så var det väl ingen frisk sportchef hade väl förlängt med honom. Med tanke på att han gjorde inget mål i allsvenskan, han gjorde 3 i
gruppen. Så du kallar Pontus Farnerud för vad?
Nej, men alltså förlängt menar jag. Det, alltså, ja, okay. Du förstår att om du har en spelare som inte har gjort mål i allsvenskan, har gjort 3 mål på 35 matcher på 2 år liksom, det är klart att du står inte och viftar med ett 6-årskontrakt då liksom. Men däremot så har IFK Göteborg en fördel. Dels kunde de få han för liksom han liksom på ett prestationsbaserat kontrakt. Han kostar nästan ingenting. Om han levererar så får de betala lön liksom. Annars är det inte så mycket mer. Och där har man ju haft stenkoll på hans skada, för de har ju isländske Jon Karlsson som är lagläkare. Och han har ju stenkoll på Kolbein och har ju kunnat jobba med honom väldigt länge och har ju haft har ju fått ordning på honom, så att där har ju de en fördel. Och det är klart att det är ju säkert en chansning av Farnerud, men en extremt billig chansning. Och nu, jag menar, en 2-0 seger mot AIK och Kolbein gjorde 2 mål och han fixade seger, bara där känns det som de har fått ganska stor del tillbaka av pengarna de har lagt ut. För det är ju inte speciellt mycket.
Så nej, det här kanske var den typen av insatser som man väntade sig att se noll gånger av honom i IFK Göteborg. Och kunde man redan sätta en gång efter två matcher. Så. Men det är väl, jag tänker väl att om man tittar på en spelare som spelade i AIK den här matchen, så kanske man, jag håller mig ändå liksom lite reserverad när det gäller Sigtorsson här, att det här var ju en, det här blev ju en superstart för honom i Blåvitt nu med den här matchen, och bara att berömma hans boxspel, framförallt avsluten och sättet han gör målen på, är ju toppen liksom. Han är jäkla stor fortfarande. Det är väl det här att man har känt att han inte är så rörlig, att han ser liksom så lite stolp ut när han kuskar runt på planen. Men kan de använda honom på det här sättet och få honom att avgöra hemmamatcher där de etablerar tryck, motståndare och så vidare, så har de gjort en, så är det en jättebra spelare att ha, även om man inte liksom bär anfallsspelet på det sättet som, ja, som man kanske liksom hade intryck av att han kunde göra när han kom till AIK. Men samtidigt så kan det också, de här tidiga intrycken var väldigt ja, men väldigt svåra att tyda. Sakko Ylätupa är ett bra exempel på det här. Vi hade ju då klang- och jubelföreställning efter premiären, och det hette att Ylätupa äntligen hade införlivat då alla förväntningar på honom och var spelaren som AIK hoppades på när han kom från Ajax. Han var om något tillbaka på jorden här och såg ju ungefär lika liksom tveksam ut som han har gjort i väldigt många andra matcher för AIK. Vandrade runt där mellan linjerna och väntade på bättre tider i mångt och mycket. Inte alls ens.
Jag talar om Bojan Radulovic som har varit iskall nu i två matcher, känns
ja,
som.
Så att det är AIK, precis. Och det är ju spelare som kanske behöver funka för AIK för att de ska bli farliga framåt den här säsongen. Så att, ja. Lite sämre besked för dem den här veckan än vad det var första veckan.
Ja, framförallt så sätter man hur bra liksom värdemätare Degerfors var i premiären. Det är väl det som. Så, men det får vi nog svar på här på söndag när de möter Hammarby. Det ska bli extremt intressant.
Mm. Men ja, nej, men det är det var ett intressant resultat för Blåvitt och ett intressant resultat för AIK. Varberg Elfsborg 1-3 sista matchen i den här omgången, så den stora utropstecknet i den här matchen också en anfallare såklart, Marocken Dion, som gör två mål och spelar väldigt bra anfallsspel och fotboll hela matchen. Ett ständigt hot. Man har ju sett signaler om det här från honom under ganska lång tid, att ja, men det här är en spelare som om han bara får till det så har han ju väldigt många egenskaper, och kanske att han behövde en sån här match för att få självförtroendet som behövs för att kunna få ut mer av det. Det var ju både då ett omställningsmål när han blir frispelad av Rasmus Alm, och sen så nickar han in hörnan till 3-1 i den här matchen, och då är frågan om de vågar ge honom mer förtroende när Frick kommer tillbaka här, eller om han, de två ska gå en kamp mot varandra och kan fortsätta göra inhopp. Men för min, jag känner ju bara att Elfsborg har mycket att vinna på att försöka utveckla honom och spela honom.
Ja, så är det ju. Samtidigt som jag vet att Frick har ju extremt stort förtroende hos sportchefen Stefan Andreasson. Jag tror att de var väl på och kollade på Gishe Molins här om de skulle ta in honom, men de menar Elfsborg på att då kanske inte Frick skulle få honom speciellt mycket speltid och skulle konkurrera med honom. Så att det säger väl en del om hur stort förtroende Frick har. Men det är klart att det blir svårt att peta Dionne nu när han har gjort sådär två mål. Men på lång sikt så tror jag ändå Frick kommer ha förtroende.
Det var ingen speciellt dålig insats av Varberg det här, tyckte jag i alla fall. Utan de gjorde ju en ganska bra match, trampade gasen i botten och öste på med det de har. De är ju en härligt brokig skara i det här laget. Alltså. Det är ett jäkla hopplock.
Men Jean-Carlos de Brito.
Ja, nej, men det är spelare från helt olika hörn. Det är ett väldigt liksom fritt och brett spanat av Jocke Persson att få ihop det laget. Men det man kan säga är väl att de blev lite bortkontrade och kanske inte har råd att släppa in mål på fasta situationer i såna här matcher när de ändå liksom får visst bett i sitt spel. Sen var det bra för dem att Samuel Karlsson Adjei kom igång med sitt målskytte. Det är en spelare som de ju har hoppats att han ska kunna avlasta Simovic, som inte har gjort mål ännu heller. Han hoppade in här mot Simovic, tror jag, och nätade för Varberg. Men det är klart att liksom, när de spelar bra Varberg behöver de ju få med sig någonting för matchen också. Jag såg att deras svenska fansida hade skrivit här en rolig rubrik på sin matchanalys. Och det var 0 poäng med smak av mer. Och det var väl ungefär där de hamnade efter den här matchen. Mer Anel Ahmedhodzic då. Utöver hans attack på skitplasten i Göteborg så har fotats i smyg på restauranger. Och där sitter Marcus Rosenberg på ena sidan bordet och en superhemlig italiensk scout på andra sidan bordet. Berätta vad det här handlar om, Disco.
Nej, men det är ju så att Anel Ahmedhodzic agent Marcus Rosenberg hade ju ett möte med Maurizio Micheli från Napoli som är scout där. Och ja, Napoli avslöjade ju Mattias Larsson här i början på februari eller mars, va, att de var intresserade och med i racet. Och jag ringde upp Rosenberg när jag fick den här bilden skickad till mig, och han, ja, han garvade när han fick se den. Han hade fått den skickad till sig tidigare också, sa han. Men ja, det var väl inte så mycket. Han sa väl att de hade haft ett möte, men han hade haft möte med många storklubbar om Anel. Och som jag fattade, det sa han ju inte rätt ut, men som jag fattade så är det ju inte bara Atalanta nu som är, och Napoli som är med i bilden, utan det finns flera andra klubbar som är med och slåss. Och det, framförallt tror jag att intresset, det sa väl Rosenberg också, att det ökade när Bosnien mötte Frankrike och Ahmed Hodžić tog ner Mbappé. Det är sånt som ger eko liksom. Så att jag tror ingenting kommer att vara klart där heller, och inom några veckor. Och det, sen finns det ju, det så pratade du och Anel Avdic om också i det här allsvenska rummet, att det är ju, finns ju agenter som ligger på för att få en övergång till Atalanta, men det är, de är ju klubbagenter och får liksom bara pengar om det blir en övergång till Atalanta. Så att det är klart att då jobbar de stenhårt för det liksom, och så funkar ju branschen, medan Rosenberg då kolla mer brett, och ja, vi får väl se vart det landar, men att han blir såld är väl ganska solklart. Sen är det bara frågan om de får det här rekordet då, de vill ju ha 10 miljoner euro, eller om det blir 8 och till vilken klubb det blir då. Men klart är att det kommer bli en tuff dragkamp i alla fall, och det Ahmed Hodžić har ju gjort sitt bästa för att trissa upp prislappen för att Malmö ska få så mycket som möjligt, och det är bra.
Vi har en annan nyhet som vi inte ska låtsas som att den inte har hänt här, bara för att vi pratar om allsvenskan då. Och det är ju då den gigantiska händelsen, det gigantiska drama som har varit försöket att instifta en superliga i Europa den här veckan. Mycket har ju sagts om det här, och jag vet inte vad vi ska säga som tillför så mycket till det, mer än att vi kan väl prata kort bara om hur det här i praktiken skulle kunna påverka allsvenskan. Nu blir den ju inte av, så långt har vi kommit här i den här minut-för-minut-utvecklingen, utan igår kväll, tisdag kväll, så började Premier League-klubbarna få kalla fötter och dra sig ur en efter en. Idag har då kanske en av de två chefsskurkarna i soppan, Andrea Agnelli, Juventus ordförande, varit ute och sagt att det blir ingen superliga, det går inte utan Premier League-klubbarna. Florentino Perez, Real Madrids boss, som är enligt många som jag pratar med i alla fall, så är den som Lars-Christer Olsson och andra som har mycket insyn i UEFA, säger ju att det här är hans verk från början. Han har drivit på för det här väldigt hårt och bara väntat på att få med sig Premier League-klubbarna och deras i mångt och mycket amerikanska ägare på det här. Han har ju hållit tyst, han håller sig väldigt ofta i bakgrunden. Han skickar ju sina underhuggare till UEFA-möten och kommittéer och annat. Han är väldigt sällan där själv. Men han säger inte så mycket. Men det blir i alla fall ingenting av allt att döma. För svensk fotbollsdel så är ju det bra nyheter. Det som är desto sämre nyheter tror jag är att medans allt fokus låg på den här konstiga idén, så klubbade ju UEFA igenom det här nya Champions League-formatet som vi har pratat om en del i den här podden. Där storklubbarna, de klubbar som ingick i det här Superliga-förslaget bland annat då, får ännu mer att säga till om och ännu större del av intäktskakan. Och ett problem med det här tror jag är att man först nu har klubbat formatet för turneringen och sen ska prata finansiell distribution. Och jag vet ju att vad de svenska klubbarna ville ha, vad tyckte var väldigt viktigt, det var att man först pratade om pengar skulle fördelas och sen bestämde format, för annars har man ingenting att förhandla med. Nu är det ju då formatet satt, så här kommer turneringen att spelas och sen kan man prata om hur pengarna ska fördelas. När jag snackade med Lars-Christer Olsson häromdagen om de här, för att höra lite hur han hade upplevt de senaste veckan och sådär, hur han för svensk fotbollsperspektiv såg på hela den här utvecklingen. Och han menar ju då att den stora faran för svensk fotboll är ju att vi får ett sorts ishockeyscenario inom den internationella fotbollen, där en superliga, en sån här franchise-tävling av det här slaget som den här superligan höll på och bli då, och som sen så kan utvecklas och skena iväg såklart, det riskerar ju att bli ett NHL och att liksom all världens fotboll utanför den blir en sorts farmaraktivitet liksom. Att man finns bara för att göda den och ingen kan ha några målsättningar med någonting mer eller mindre utom att ta sig dit. Det förändrar ju väldigt mycket sporten i natur liksom, i grunden, att det är på det sättet. Och det hade varit väldigt dystert tror jag för både svensk fotboll och många andra ligor. Men själv så blickar jag ju framförallt framåt här mot liksom se diskussioner nu, för att det var ju en bland de mest intressanta grejerna som har kommit fram här i kölvattnet av det här. Det är ju att den brittiska regeringen blev ju så pass
till sig och oroliga av det här och såg ju dessutom såklart möjligheter att vinna ganska billiga poäng hos många fotbollsintresserade, att de tog den här frågan på allvar då. Det var ju att Oliver Dowden, som väl är deras idrottsminister tror jag, eller om det är Tracy Crouch, jag kommer inte ihåg. Men de gick i alla fall ut och sa att de ska påbörja en stor genomlysning av hur man reglerar sport i Storbritannien och därmed undersöka möjligheterna att införa samma regelverk som man har i Tyskland. Och det är ju 51%-regeln. Det finns ju andra exempel på 51%-regeln, bland annat Sverige, där ju den funkar i ännu större utsträckning än vad den gör i Tyskland kanske, om det är supportermakt man är ute efter. Så vi har ju exempel i Tyskland på där det finns supportermakt på pappret men kanske inte riktigt i praktiken då med vissa klubbar som, men i Sverige har vi ju inga sådana exempel riktigt på samma sätt. AFC var ju ett väldigt försök, men det har ju inte gått så himla bra. Att det kanske riktas lite mer blickar mot vad vi håller på med här och att vi kanske får rätt i längden här som vågade hålla hårt i vår modell, snarare än att gå med på det här, därför att det är ju en jobbig insikt när man har lurat sig själv att man har liksom reell makt över besluten i klubbarna på det här sättet tills den här, såna här saker händer. Nu kan man väl mena då att det var supportermakt som faktiskt fick dem att vända, men jag vill ju påstå att det är marknaden som får dem att vända. De inser här att det blir för skadligt för tillgången helt enkelt att gå vidare med såna här förslag om man får så mycket negativ publicitet till slut.
Jo, men det är klart att det var lite supporter var
det, var
också,
det, såklart, det var det, var det.
Och sen tycker jag det var roligt att se alla olika krönikörers take på det. Frändén menade att man kunde ta, eller hon var väl på Twitter att man nu kunde man heja på, nu kunde man ta sitt damlag istället och heja på. Patrik Bränning på Sportbladet menade att det var lite supporternas fel och supporterna som har bidragit till det här. Wilbacher var liksom skrev att nu kunde supporterna äntligen visa vad de gick för, och han sågade väl även ett par kollegor i med fotknölarna. Och du hade en mer lite ironisk take på det och skrev lite roligt att man skulle bovla utan att det var som att bovla utan rännor, och att det var liksom alla de bästa vuxna skulle spela mot barna, så att det var ganska många olika takes på det. Ingen, jag säger inte att någon var dålig, utan mer bara att det var roligt att se, för annars tycker jag, annars är ju ganska, får man säga, sport journalistiken jäkligt likriktad. Det finns ju ingen där alla tycker likadant av krönikörerna. Det är liksom inte i politik liksom rapporteringen och samhällsrapporteringen där det finns helt olika take på olika frågor, utan man tycker oftast är det väldigt likriktat. Men här var det ganska intressant att se att det var väldigt olika.
Det där är en väldigt bra poäng. Vi har alldeles för lite debatt om fotboll i Sverige. Alltså vi har ju väldigt lite diskussion, och det är ofta att vi som skriver åsiktstexter mycket om det här, vi skriver ju väldigt mycket i våra egna forum.
Exakt, likadant.
Ja, men och liksom att även om man inte håller med varandra och skriver mot varandra, så är det väldigt sällan man kommenterar varandras liksom takes eller teorier kring saker och ting. Och sådär. Jag tror att jag har mött Robert Laul i en eller två radiodebatter hos Sveriges Radio om rena fotbollsfrågor.
Det kan vara Sveriges enklaste debatt att vinna.
Det var väl en fråga om tränare och klubbar och någonting. Jag kommer inte ihåg. Det var väldigt fotbollsnördigt liksom. Men det är ju både de och de här stora frågorna tycker jag jag efterlyser. Jag vet inte, jag hinner nog inte instifta det. Men jag efterlyser ett debattforum för fotboll som är mer liksom, det är ju liksom världens bästa ämne att tycka olika om också, därför att väldigt många av frågorna är liksom inte på blodigt allvar kanske på det sättet, utan det jag håller med dig, det är väldigt ofta det är också väldigt ofta liknande takes i de här stora frågorna, att man har samma åsikter på ett ungefär.
Nu ska du ta en grej om en RF-pump. Sen ska
ja,
gå
precis.
På
jag tror att när vi släpper den här podden att den är publicerad. Okay, så här var det. Jag fick ett tips av en person som jobbar i en svensk idrottsförening för ett tag sedan. Han hade fått ett mejl från en ordförande för Riksidrottsförbundet i Uppland, Pyry Niemi, som även är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Och den här personen hade fått mejl från i sin egenskap av då att han jobbade för den här idrottsföreningen, där den här Niemi då skriver att ja, hej, jag är ordförande i RF Uppland. Och sen så erbjuder han en betalkortslösning från ett företag som han har en anhörig som är vd för.
Aha.
Och försöker sälja det till den här
idrottsföreningen. Så lämpligt!
Ja, men det, man var nästan lite förvånad när man läste det första gången sådär. Att,
ja.
Hur kunde komma på tanken? Och
och berättar då att man har skickat det här till flera föreningar i Sverige och även skrivit avtal med vissa och så vidare. Och jag började direkt, man hajar ju till såklart när någon som är förtroendevald liksom öppnar dörrar med hjälp av sin position åt en, ja, åt en anhörig såklart som försöker sälja saker och tjäna pengar på det här. Och jag började titta lite grann. Det står ganska klart och tydligt i Riksidrottsförbundets stadgar att att och det här med att göra otillbörliga erbjudanden, nej, av det här, precis, slaget, ja, där, det går under deras beskrivning av vad som är korruption egentligen. Man ska inte utnyttja sin ställning för otillbörlig vinning, tror jag, för sig själv eller andra. Så jag har pratat med både dem, den här Pyrenemi då, han medger ju ganska snabbt när jag pratar med honom att det här var inte så himla bra och han lovar att inte göra det igen. Men jag undrar ju för RFs del då liksom, vi har ju en historia just av det här att man använder sin position och ställning i RF till lite olika syften kanske. Ingen ja, nämnd, ingen glömd Björn Eriksson. Nej, men då jag tänker väl att så här, det är en trovärdighetsfråga för hela den organisationen. Verkligen. Egentligen. Och deras chefsjurist då, som jag pratar med, eller hon är chef för avdelningschef för juridiken på RF, Elin Johansson. Hon säger att hon bedömer vid första anblick inte det här som bestraffningsbart, vare sig enligt idrottens regelverk eller olagligt, men att det är upp till medlemmarna i RF Uppland och till revisorerna där och även för valberedningen i RF Uppland att titta på det här och se om man tycker att det är lämpligt att man har gjort på det här sättet. Men jag vill ju kanske bredda då diskussionen till att liksom försöka tänka och titta lite på, behöver de kanske ett snävare regelverk för vad man håller på med när man är förtroendeval inom RF och liksom vilka personer är det som, jag säger inte att det finns jättemånga sådana här exempel, men jag menar att det är inte första gången det dyker upp en sån här grej, att man har tagit sig friheter och just vilat sig, lutat sig mot sin roll i det här fall för att liksom, ja, använda det i olika sammanhang då för att uppnå vissa saker. Socialdemokraterna reagerade också på det här. De säger att man förväntar sig att det inte ska råda några tvivel om att ledamöterna företräder allmänintresset och inte använder sin ställning för personlig vinning. Att det här inte är acceptabelt och inte ska upprepas. Men vi får se om RF går vidare med det på något sätt. Jag tyckte i alla fall att det var anmärkningsvärt och kan väl bara passa på att skicka en uppmaning till de som jobbar inom svensk idrott överhuvudtaget, fotboll kanske flest som lyssnar på det här då, att med glädje får ni dela med er av den här typen av saker, så lovar vi att granska och titta på det och se vad som kan vara lämpligt och olämpligt.
Frågelådan. Ba-ra-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan. Ja, då kör vi frågelådan. Vi går direkt på här. RP, vad förbud har dykt upp på AMO? Vilken prislapp pratar vi om? Jag har inte kollat det senaste där om det har dykt upp något bud, men jag skrev ju för i helgen att jag förväntar mig att det kommer något bud här om någon vecka. Men då förväntar jag mig att de kan ligga på mellan 3-4 miljoner euro. Sen vet jag att AMO inte kommer sälja för det. De vill ha om det dubbla ungefär, skulle jag tro. De vill ha en rekordförsäljning. Det har jag skrivit tidigare, så att där är vi just nu. Får återkomma i frågan säkert.
Pickled Law. Hur ser chansen ut att svenska lag går ut i Europa med det nya upplägget för Champions League, Europa League och Conference League? Riskerar svenska lag att fastna i ett lägre cup på grund av det nya upplägget? Ja, så är det. Väldigt många svenska lag kommer att forslas rakt in i Europa Conference League. Det kommer bli väldigt tufft för dem att nå Europa League med tanke på vår koefficient och ranking. Sen har jag fått förklarat för mig att det kommer bli ännu svårare att nå Champions League också. Jag kan dock inte tekniskt redogöra för varför det är så riktigt, utan bara att jag har fått, det är det jag har fått berättat för mig, att det här formatet gör det.
Nej, men kan det bli så mycket svårare nu då? Kan det bli så mycket svårare nu?
Nej. Nah.
Jag menar, de är ju...
Om man får börja möta Liga 3-erna i Storbritannien, ja, istället för andra mästare i mindre länder i kvalmatcherna. Ja, okay. Alltså om de skulle, ja, göra om det där. Kulan i luften. Med reservation för att Daniel Kristoffersson kan ha nämnt det bakom en betalvägg. Men vad är egentligen en rimlig peng för Erik Karl? I AIK-poddar vill man tro 50-100 miljoner för Abraham och Karl tillsammans. Nu blev det 20 för Abraham.
Ja, jag tror aldrig Karl kan gå med för mer än 20-30. Det finns inte en chans. Han är ytterback. Så att de får bara jättenöjd om de får det. Tror jag.
Ebbe Hjertén, varför hatar Noah Bachner MFF? Jag hade ingenting emot MFF tills jag lyssnade på den här supporterpodden som Ebbe Hjertén håller i med de andra här Radio 1910. Men det var droppen faktiskt. Så därefter, så nu är det blint hat som gäller.
Här har vi Butrint Morina. Vad har hänt med Jetmir Halit i AIK? Är han borta PGA skada eller ingår han inte i planerna längre sen Milosevic kom in? Nej, han är borta på grund av skada, men jag pratade med honom här i förra veckan och då är han på väg tillbaka, hoppas vara tillbaka, inte till derbyt nu, men kanske om en vecka, så kör han för fullt nu och hoppas vara tillbaka om någon vecka.
Martin Ingvert, är det Jeremejeff som inte lever upp till förväntningarna eller vad saknas i Häckens anfall för att få någon effektivitet? Jag tycker det är tidigt att prata om att Jeremejeff inte lever upp till förväntningar, och jag såg ju man tycker man kunde kanske dra större slutsatser av vad som inte funkar i matchen mot Halmstad än mot MFF. MFF är svåra liksom att etablera så jättemycket anfallsspel mot, att sätta honom i spel i den matchen är mycket begärt, men mot Halmstad så var det ju problemet just att man inte satte Jeremejeff i spel. Jag tycker inte han misslyckas med så mycket aktioner eller ser speciellt dålig ut, utan tvärtom, Häcken har väl ett kollektivt anfallsproblem hittills efter de här två matcherna, snarare än att Jeremejeff inte räcker till. Det är min bild. Nej. I alla fall.
Piano Era, är Ofori 100% frisk och hel, och hur kommer det sig då att han inte startar? Nej, han är ju en gåta för AIK nu, han har inte alls kommit i form och är helt urslag tydligen, så att ja, nej, det är en jättemärkligt att han inte har kommit i form, det vet jag många AIK tycker också, så han har en bit kvar till formen, så att nej, mycket märkligt att inte Ofori har kommit i bättre form än vad han är.
Mm.
Marcus EA är på tårna här och ställt en rad massa frågor om både det ena och det andra, men vi kan ta några. Vad beställer ni på Sibylla? Då blir det en 150 grams hamburgare med ja, räksallad och ost och hela köret.
Ja, det är så jävla annorlunda beställning än vad jag skulle gjort. Jag skulle, ja, tagit en korv på, jag skulle tagit en korv på Sibyllan, tror jag. Experten, tror ni Hamsik blir arg när han inte spelar från start i nästa match? Han kommer inte kunna peta någon av Tern, Agge, Hasse efter deras insatser. Dåligt för slovakisk fotboll.
Ja, han kan vi säga redan nu slå fast att han spelar från start nästa match.
Det vore sensationellt om
nej,
det inte blir så.
Det kommer inte hända. Status på Birmancevic, han var ju borta nu. Är det inte så här då som jag fattar det som? Colak var väl borta på grund av corona, får man nog säga, va? Och då det har de hängt mycket ihop och så sitter han i karantän också. Men så är de tillbaka nästa match. Så skulle
det
jag säga.
Det vore väl rimligt, ja.
Om, men så är det reservation för att han kan, om man har någon skadekänning, det vet jag inte.
Nej, precis. Johan Nygren, är det sant att ni går ihop med Tutto Balutto, Studio Allsvenskan och Lund för att starta en superpodd som ingen annan får vara med i? Det är sant, men vi drar oss också ur den här superpodden nu och inser att vi gjorde fel och ber om ursäkt. Är Erik Caballero Heitje, är Rasmus Schüller det på förhand mest underskattade nyförvärvet den här säsongen? Så knappt ut att någonsin behöva ta ett maxlöp, att han ligger så rätt i position hela tiden. Och det har vi redan pratat om en del här, att ja, vi håller väl med om att han ser ut att ligga väldigt rätt i position hela tiden och vara en bra värvning.
Verkligen. Daniel Roos, om Blåvitt värvade Suleiman Suljokiller Krupic, skulle han också börja göra mål då? Ja, det får man nästan säga att det tror jag faktiskt han skulle göra, med tanke på att de har fått återupplivat Kolbein Siktorsson, så skulle man nog kunna återuppliva Krupic också.
Det är väl han, den här, vad heter han, Robert Taylor heter han, va? Och Verdojak på varsin ytterback, sen är vi hemma i det där laget.
Ja, precis.
Daniel Persson, hur bra kompis är Noah med Maskinistet efter inspelningen av Mina vännerboken? Har de träffats och bytt hockeykort? Nej, jag väntar på inbjudan och jag har laddat upp med Love It Loud med Kiss i högtalarna, men han har inte hört av sig ännu.
Samme, Samuel Olander, när blir Gvargis klar? Alltså yttern som Malmö har varit, det blir i sommar blir han klar.
Okej, okay. Det är helt klart eller?
Mm. Ja, ja.
Stänger vi frågelådan för den här veckan där, va? Det var ändå majoriteten
många
av det,
ja, det gör vi,
som frågades efter. Och
det gör vi.
Så ser vi fram emot nästa 100 avsnitt, Isko. Så ska vi prata, ja, om 100 avsnitt, om vilket som var vårt favoritavsnitt av de här 100 som kommer ut. Kul! Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.